Här har vi två frökengäddor. Två honor som vi precis tog upp från ryggen. De är på väg till måsmarken för att leka, alltså reproducera sig.
För det är nu som gäddorna leker. Ja. Och det ska vi prata mer om i detalj sen.
Det ska vi.
Så det är därför det är så lätt att fånga dem nu.
Ja, precis.
Men gäddan, det här är ju en jättestor fisk. Och ändå så tänker jag att jag skulle inte förväxla den med något annat.
Precis. Nej, gäddan har ju ett säreget utseende. Absolut. Svår att förväxla med någon annan fiskart i Sverige. Framförallt så, det som är häftigt med den är det här långsträckta kroppen och sen det stora gapet med alla vassa tänder.
Nu har de ju munnen stängd förstås.
Det har de. Ja. Och det kan ändå vara bra att akta sig. För även när man hanterar dem så kan det hända att man råkar komma emot tänderna och de är vassa.
Har du blivit biten?
Nej, inte biten. Men jag har flera kollegor som när man hanterar dem mycket så är det lätt att man kommer emot de här vassa tänderna. Ja. Och de är ju liksom som hullingar bakåt in mot gapet. Vilket gör den till en väldigt effektiv jägare. För det är ju en av vår största rovfisk. Mm. Kan ju bli upp till max 1,5 meter. Det är max som vi pratar om då. Ja. Och kanske 25-30 kilo som allra störst. Så det är ju ingen liten fisk som du säger.
Ska vi titta lite närmare på den?
Ja, det tycker jag. Vi tar den här lite. Vi kan titta på den här. Den är lite större här. Titta.
Oj, oj, oj. Alltså det är en skönhetsupplevelse. Det är det. Nu är det ju -3 grader ungefär här.
Det är det.
Så att det är en lugn gädda vi har att göra med på det viset.
Det är väldigt kallt i vattnet just nu. Och
men uppifrån, när vi tittar på dem uppifrån, då syns de ju knappt.
Nej, de har ju jättemörk rygg. Den är ju nästan lite brungrön så här. Och sen då magen istället är ju väldigt ljus, lite gulvit. Nej, de har ju väldigt bra kamouflage, den här färgen. Mm. Det här vackra mönstret.
Ja, det ser nästan ut som, alltså, som när solen lyser igenom vatten med små vågor.
Ja, visst.
Lite böjeslagsmönster
Lite gula. Och de yngre gäddorna, där ser man ofta ett nästan lite tigrerat mönster ner från ryggen. Som är väldigt häftigt. Ja. De här är ju lite äldre, så att de har det här lite mer karaktäristiska fläckarna på sidorna. Ja. Gula. Aktiga. Och sen är det ju lite speciellt med gäddan med fenan. De har ju, ryggfenan sitter ju här bak. Ja. Ihop. Parat med analfenan. Precis innan stjärtfenan.
Ja, för den har ingen fena på ryggen.
Nej, utan den sitter här bak. Mm. Så det är också så här lite speciellt för dess utseende. Lång och slank. Och sen, den är ju mytomspunnen gäddan.
Ja.
Men den lurar i vassen. Tänker man. Jag tror att det är många som säkert har tänkt tanken när man badar att står det en gädda här i vassen och lurpassar? För det är så de jagar. Och de är supersnabba när de attackerar. Och har de väl fått tag i ett byte så är det, då är det kört för det här bytet. De kan i stort sett inte spotta ut ett byte som de har fått just på grund av att tänderna då riktar sig bakåt. Så det blir som hullingar. Så har de fått tag så
då sitter det där,
sitter det där.
Då kan det bara komma in i magen liksom.
Mm.
För de sväljer fiskarna hela förstås.
Ja.
Som de äter. Mm. Ja. Och 3000 tänder ungefär.
Ja, visst. Ja.
Det är imponerande som bara den. Och alla sitter liksom inte längst fram utan de sitter lite längre in i munnen då också.
Ja, precis. Ja, men hela, i käken så har den några rader längst ner. Och sen på sidorna så har den huggtänderna. Ja. Som kan bli upp till 2 centimeter på de allra största. Så det är ju, det är rejält med tänder. Ja. Och längs med hela gommen bak kan man säga att det sitter.
Mm. Fantastiskt. Och sen så är det ju en snabb fisk. Du sa att den, är det typ den snabbaste vi har i våra vatten?
Alltså just attack rate som vi kallar det. Eller så när den kör fram. Det går ju på millisekunder. Ja. Det går inte att uppfatta med blotta ögat liksom. Nej. När det händer. Utan det är bara smack i stort sett. Ja.
På korta sträckor förstås.
Ja, på korta sträckor. Nej, den lurpassar sen när de kommer tillräckligt så då kör de fram.
Ja, och gäddan finns i sötvatten men också i brackvatten.
Det stämmer. Det är ju en, alltså den är utspridd över hela norra klotet. Och i Sverige så har vi den i alla sötvatten förutom uppe i fjällkedjan. Och även längs kusten här då på ostkusten i brackvattnet. Ja. Mm. Så att, nej men det är en tolerant art skulle man kunna säga. Den tål ju både sött och brakt och kallt och varmt vatten. Och, ja.
Ah. Petter, du som är sportfiskare, vad är det, för visst har du fiskat gädda också.
Ja,
vad är det som är roligt med det?
Ja, men väldigt de är kort. Ju väldigt explosiva. Kraftfulla hugg. Och det går snabbt. Och det blir hårda tag. Ja, precis. Så det, och sen är det ju det här med... De är ju lite skräckinjagande med sitt stora gap. Och det är också trevligt att man har sportfiskar. Det blir lite respektkänsla när man får upp en stor gädda i båten.
Mm. Och nu lyser ögonen på Petter Tiblin när han pratar om gäddan, för det är liksom det kära forskningsämnet som du har ägnat många år åt, och Hanna Berggren som också har ägnat sig mycket åt gädda. Ja, och jag har gått lite närmare vassen. Det är ju så att gädda gillar vass och våtmarker och så. Så diket leder faktiskt till en våtmark i ena änden här så att säga. Lite uppström skulle jag säga, men du, Petter Tiblin från Linnéuniversitetet, du säger att det här är ibland nedströms och ibland uppströms. Vad kommer det sig?
Ja, den ligger väldigt nära havsnivån, så har vi högt vatten i havet så kommer vattnet strömma in i våtmarken ifrån havet snarare än tvärtom då, som är det klassiska och det vanliga här. Normalt sett så rinner, är vi ju nu uppströms, men det växlar lite då och då.
Så det vanliga är egentligen att vatten regnar på land och så rinner det ut i havet. Och vi pratar om Östersjön här, vi är strax norr om Mönsterås. Men här är det så lågt, alltså vi är nästan inga meter över havet, eller är vi till och med under?
Vi är ju bara någon decimeter över medelvattenståndsnivå i Östersjön. Och vi är dessutom ganska nära kusten, vi är någon kilometer uppströms ifrån själva kusten här. Så att som sagt, det kan ibland rinna in. Men vanligtvis rinner det neråt mot havet.
Här är en vass, och vi hörde Hanna Berggren tidigare berätta om gäddans sätt att lurpassa. Och gäddan står i vassen brukar man säga och sådär. Ja. Men det här med rollen i ekosystemet, Hanna.
Ja men precis, alltså gäddan är ju en rovfisk och en viktig sådan. För den äter de här lite mindre fiskarna i ekosystemet som gör att då, och de i sin tur äter ju djurplankton som betar växtplankton, så har vi lite färre sådana fiskar så får vi mer djurplankton som kan beta växtplankton. Så därför man kan säga att gäddan är med och bidrar till den där balansen. Det är en viktig topprovfisk liksom, högst upp i näringskedjan faktiskt.
Ja. Men gäller det också här, för nu pratar vi om de här speciella gäddorna som faktiskt lever, dels så går de upp här, men sen så lever de också i Östersjön, och Östersjön har ju också andra fiskar. Petter, är gäddan ändå viktig i Östersjön också?
Ja, gäddan är ju en karaktärsart för kustmiljön i Östersjön och en nyckelart i mångt och mycket. Den är ju högst upp i födoväven, i den akvatiska födoväven längs kusten, och har ju då en reglerande förmåga som Hanna sa. Så den är väldigt betydelsefull för balansen.
Men vi har ju torsk och sånt också i Östersjön.
Ja, och torsken är ju, om vi tar Östersjön som helhet, så är det den mest betydande rovfisken. Eller var kanske man får säga tyvärr. Men då pratar vi mer i ytterskärgårdsmiljö och kanske i utsjömiljö, alltså på öppet hav.
Aha.
Går vi in längre in i kusten så är gädda den dominerande rovfisken tillsammans med abborre.
Och torsk har vi också tyvärr inte jättemycket kvar i Östersjön. Hur går det för gäddan då?
Ja, tyvärr är det väl lite liknande scenario även där. Mängden gädda har minskat dramatiskt skulle jag säga sedan mitten av 90-talet. Och nedgången fortsätter. Det finns lokala exempel på motsatsen. Men generellt sett så är det en väldigt tydlig negativ trend i mängden gädda i Östersjön.
Ja.
Och det där, det är besvärligt för gäddan såklart, men det är också besvärligt för kustekosystemen genom att den har en potentiellt sett en nyckelroll i funktionen för ekosystemen. Så har vi färre gäddor så kan man tänka sig att det skulle kunna bidra till tydligare övergödningseffekter i kustmiljön. Mer algblomningar, mer filamentösa alger som växer på...
Filamentösa, det är de där trådar, kan vara giftiga va? Också, eller i alla fall.
De är i alla fall sånt som är militärt, det är bada exempelvis. Och de är också ett habitat som gynnar storspigg som är en art som däremot har ökat väldigt tydligt Så gäddan har gått ner och storspiggen har ökat. Och storspiggen är ett besvär för gäddan på många sätt. Genom att de dessutom kan konkurrera med gäddans yngel och äta upp gäddans yngel. Så det finns flertal studier som visar på att mycket spigg samvarierar med att vi får färre gäddor.
Aha, så de hänger ihop där på något sätt.
Och de stora gäddorna äter spiggen då såklart.
Ja, just det.
Så det har blivit en förskjutning där. Så vi har en dominans av storspigg i kustmiljön. Mm. Och tidigare hade vi en dominans av gädda och abborre då, som rovfiskarna.
Ja. Ja, det är mycket som händer här i Östersjön. Jag tänker på gäddorna också. Har de några naturliga fiender? Och där kommer en stjärtmes nu på andra sidan. Flög över. Vi står ju här och solen har ju liksom precis nu gått upp och nu är den bakom några moln. Mm. Men molnen blir ju alldeles gyllene i kanterna och så drar de lite snabbt för det blåser en del uppe till där i himlavalvet. Mm. Men igår, när vi var här och skulle kolla efter om det, hur det såg ut och sådär, då hade vi 5 havsörnar ovanför huvudet. Alltså är det en av gäddans naturliga fiender då?
Ja, jag skulle inte säga fiender, men de äter ju såklart en och annan gädda. Och framförallt är det nu vid leken när de samlas på grundvatten och en del av dem självdör mer eller mindre. Sen har vi ju säl som äter såklart en och annan gädda. Vi har utter. I det här vattendaget finns det utter och de kan man tänka sig ta gädda. Skarvar kan äta gädda när de är mindre så att säga. Så att det är klart att de har en del fiender. Men en stor gädda är väl inte så jättemånga arter i våra vatten som de på. Det skulle vara säl i sådana fall, så de kan ta en riktigt stor 10-15 kilos hona.
Och här på marken så hittar vi just en gäddkäke. Så det är ju någon som har ätit gädda här. Och den är helt otrolig, för då ser man de här superstora tänderna. Alltså det här är ju 1 centimeters tänder. Det är helt otroligt och så väldigt, väldigt vassa. Och gäddan är en omisskännlig fisk med sina vackra mönster. Lite olivgrönt har den ju i botten och så det här enorma gapet som många är rädda för. Och just nu så börjar ju perioden för gäddornas lek här i Småland. Och Hanna Berggren, hur går det till när de leker? För idag är det lite för kallt, det är liksom inte så att de håller på så mycket.
Nej, det är lite för kallt än. Nej, men när de leker, jo, men då är det ju så att honan... Hon simmar långsamt framåt och släpper sin rom följt av ett harem av hannar. Så det kan vara upp till 5-6 stycken som följer efter honan och simmar lite liksom över bakom så. Så att det är ett skådespel att betrakta om man är ute och besöker våtmarker till exempel. Så kan man faktiskt se när de simmar så här och se själva leken.
Och när du säger våtmarker, alltså vad är det de behöver för miljö för att leka?
Alltså det är nog bra om det finns lite vegetation som äggen sen kan fastna på. Så att när det är lite översvämmat som diken och just liksom, ja, åkrar som blir våtlagda. Det är ju optimalt för dem. Men så leker de ju även i vikar. Det finns ju 2 strategier hos Östersjögäddan faktiskt. Så de vi tittar på idag här nu, det är ju den migrerande formen. Alltså anadromgädda som går upp i sötvatten för att leka.
Den vandrar helt enkelt. Mellan brackvattnet i Östersjön och sötvattnet.
Precis.
Här. Precis.
Ja.
Och sen finns det ju några andra då som leker i själva Östersjön.
Exakt. Ja. De leker i vikarna.
Ja. Och rommen, berättade du, den fäster på växter och sånt först när den är befruktad.
Precis, då klibbar den liksom fast.
Och innan är den halkig då? Så att den
innan är den mer halkig skulle jag säga. Så att liksom ägget, när det kommer i kontakt med vattnet, då öppnar det upp sig för befruktning. Och sen blir det klibbigt och så fastnar det.
Alltså tänk, så himla praktiskt. Mm. Så att det, och nu, Petter... Vad är det för gädda vi har här? Kan vi veta det?
Det kan vi veta, för vi har ju hållit på med ett märkningsprojekt under många år. Så många av de här fiskarna har ett litet märke i sig som kallas för en pit tag, som är en ID-kod. Så vi kan då veta vad det är för individ, när den är märkt, hur stor den var vid märkning. Så vi ska titta här.
Tar vi upp den och lägger den och ska mäta den här.
Då ser vi
Oj, jag överdrev lite.
Men den var ändå upp mot 70,
ja,
höga 60 va?
65 kanske.
Och då tar vi den här och så läser vi av den här märkt. Då är den det. Då har den en kod som är 6901.
Oj, nu får jag lägga tillbaka gäddan kanske. Ja, då så.
Kan vi misstänka ifrån den där koden att den här fisken är märkt för 2 år sedan ungefär.
Jaha.
Då skulle jag tippa att den var någonstans runt kanske 55, 58 centimeter.
Ja.
Så de växer någonstans där. 2-8-10 centimeter per år kanske när de är den här storleksklassen. Det här är ju, skulle jag tippa, en 4-årig fisk ungefär. Mm. Så vi kan ju följa dem då, vad de gör när de kommer hit ifrån kusten.
För vad händer nu? Efter leken så kläcks äggen i våtmarken och de växer upp till yngel.
Och de kommer lämna ganska snabbt. Så redan efter någonstans 4-6 veckor efter att de här ynglarna eller larverna har kläckt så kommer de, majoriteten av dem, vandra ut till Östersjön.
Ja. Och vad händer där?
Ja, där växer de upp tills de blir könsmogna, 2-3 år gamla ungefär. Och sen kommer de tillbaks. Då vandrar de tillbaks till samma lekområde. Och
just det, för att de är liksom där de har fötts, där leker de igen. Och då finns det ju också de här andra gäddorna som inte vandrar upp här, utan som faktiskt leker, har fötts i en vik utefter kusten. Kanske i någon vassig vik. Hur går det för dem? Vad gör de?
Deras beteende vet man betydligt mindre om, för det är svårare att studera. Det går inte att ha den här typen av kontroll som vi har i ett vattendrag. Så vi vet inte riktigt hur det ser ut där. Men man kan ju misstänka att de har samma beteende, att de återvänder till samma vik. Men det är också där vi kanske ser den största nedgången. Så i det här området där vi är nu, så ute på kusten här, så i princip alla gäddor som vi fångar ute på kusten här och märker, de kommer komma hit till lek. Så det här vattendraget är helt avgörande, som vi tolkar resultaten, över att vi överhuvudtaget har gädda i den här kustmiljön utanför här. Alla gäddor verkar i princip leka här. Och det är ett bekymmer såklart. För att det är ju...
För vad betyder det? Betyder det att det finns, har aldrig funnits några gäddor som lekte här ute efter kusten? Eller är det de?
Nej, det har funnits stora mängder gäddor som har lekt i vikarna här. Men det finns problem. Vi har störningar i kustmiljön. Födoväven är förändrad. Vi har ju övergödningseffekter och förändrade artförhållanden som gör att det verkar inte fungera särskilt bra på kusten. Däremot fungerar de här
våtmarkerna. Vad är det som inte fungerar?
Rekryteringen, alltså att vi får fram nya gäddor, yngel.
För de leker, men ynglarna blir uppätna av storspiggen bland annat då.
Ja,
en av teorierna,
ja. Och de leker ju, men nu verkar det inte finnas så många som leker heller då. För vi har ju, vad vi tror, inte särskilt många kustlekande gäddor där vi befinner oss idag. Sen är det annorlunda på andra platser.
Ja. Och då är det så att, Hanna, du har tittat lite på också hur olika gäddor, att de är, hur är det med anpassningar väldigt kort?
Ja, väldigt kort så har vi ju sett då att de återvänder till samma vattendrag och miljöförhållandena skiljer sig lite emellan, och det har visat sig alltså både i hur de ser ut, alltså hur stora de blir och hur mycket de investerar i sina reproduktionsorgan till exempel. Och även ända in på genetisk nivå så har vi sett att det är ganska stora skillnader mellan populationer då, som är ganska närliggande egentligen.
Så en gädda som finns här är kanske mer lik en gädda som finns i Umeå när det gäller anpassningar och hur den ser ut, än vad den är en gädda som finns på Öland, eller runt kusterna på Öland, som ju är en närliggande ö när man befinner sig här i Småland. Jag står här och önskar att solen ska komma igenom molnen lite mer, för det är riktigt kallt fortfarande här i småländska Östersjökusten. Minusgrader skulle jag tro faktiskt, fastän solen har klättrat en bit upp. Men så fort den bryter igenom molnen så blir det ju väldigt varmt. Vi har pratat om gäddan som leker nu, gäddorna som finns och leker i vattendragen, gäddorna som leker ute vid kusten, att det är skillnad på dem och så vidare. Petter Tiblin, var ligger forskningsfronten nu när det gäller gäddor?
Ja, det som vi fokuserar på nu är att ta reda mer på vad som händer på kusten. Vi har ju kunnat studera ganska bra i vattendragen under längre tid med hjälp av de här PIT-tagsen som jag nämnde förut, små ID-märken som registreras när de kommer till vattendragen. Men vi vet egentligen inte vad som händer på kusten. Men nu har vi en ny teknik som kallas för akustisk telemetri, som är små sändare som skickar ut ljudvågor som plockas upp av mottagare som sitter både i vattendagen men också över stora områden på kusten, många tusen hektar som täcks av mottagare, så vi kan studera hur de rör sig, var de är, vad de gör och när de gör det. Vilket öppnar helt nya möjligheter att svara på frågor. Hur gäddan interagerar med andra arter. Vi kan ta skarv, vi kan ta säl, vi kan ta abborre. Och vilka områden som bör skyddas. Det var stora, ska säga, aggressioner, mängder fisk. Där de skulle kunna vara känsliga för exempelvis fiske eller något annat. Så det här är någonting helt nytt som för oss som forskare är en fantastisk möjlighet.
Så det är alltså någon sorts små sändare som sänder någon sorts ljud, med ljud sänder precis. Över data. Här har vi
ett ID, precis som feedtagsen. Men de kan också sända information om vilken temperatur fisken upplever.
Och nu fiskar du upp en anläggning här. Det är en orange boll som är helt överväxt av något brunt. Och så är det en cylinder på.
Precis.
Här och nu kommer. Fastnar det nästan under bryggan här.
Gud, den här mottagaren då. Så de ser ut som en kaffetermos.
Ja.
Och längst upp här kan man säga att det sitter som en mikrofon som lyssnar efter de här sändarna som vi opererar in i fiskarna.
Ja.
Så den här kommer plocka upp att en fisk är inom en radie på ungefär 500 meter från den här. Och kan också då plocka ut eventuell data från sändarna i fisken. Och den datan kan informera om när den har jagat, hur den har jagat, vilket djup, vilken temperatur. Och en hel del andra saker också. Så det här... Sådana här har vi ett hundratal här ute.
Ja. Men hörru du, varför är det viktigt att... Oj, vad det lät där nere. Var det en gädda som plaskade?
Det kan ha varit en gädda som försöker ta sig upp här i våtmarken under oss.
Varför det plaskade under bryggan?
Då är den där.
Varför är det så viktigt att veta allt detta nu om gäddorna i Östersjökusten här?
Men det är en betydelsefull art för ekosystemet och även för samhället genom att det är en populär sportfisk och så vidare. Och... Vi har olika populationer gädda som har olika anpassningar, som skiljer sig genetiskt, som alltså utgör en viktig del av den biologiska mångfalden inom art. Och den variationen är avgörande på många sätt för hur gäddan kommer kunna anpassa sig till framtida förändringar i miljön. Vi vet att vi kommer ha sannolikt förändrade vattenstånd, varmare somrar, tidigare vårar.
Och, det här med klimatförändringarna precis. Som är på gång nu.
Och där är sån variation avgörande då, hur de klarar av det.
Ja, för gäddorna här, de börjar komma i slutet av mars och sen så håller de på och leker länge. Så vad är det för olika förhållanden de möter?
Ja, de som leker nu leker ju kanske i 3 grader. Och de som leker i slutet av maj i samma population, i samma vattendag, de kanske leker i 18 grader. Så det vi vill förstå är hur honor som väljer olika temperatur för lek, hur det påverkar deras avkommas temperaturtolerans. Och hur de, om det är så att honorna lägger ägg och att avkomman då har bäst framgång i den temperaturen som honan har valt för sin lek.
Ja.
Så det är vad vi håller på med här idag.
Ja. Just det. Och det här med att gädder, på vissa ställen så finns det inte så mycket gädda längre har man hört. Du har hållit på och tittat på Öland länge till exempel. Där har det funnits, du sa när du började forska, 10 olika vattendrag som har lekande gädda. Nu finns det 4 kvar eller hur?
Ja, kanske till och med 2 där vi har ett riktigt påstånd. Och Öland var ju, om vi backar i tid, ett mecka för gädda. Alltså dit åkte ju folk och fiskade gädda. Och där är den ju många platser i princip helt borta idag, tyvärr. Och det gäller ytterskärgården i princip från Stockholms skärgård och söderut. I ytterskärgården så är gäddan mer eller mindre borta. Vilket är oerhört sorgligt i mina ögon. Det är ju en art som alla som har vistats i skärgården har en relation till. Och den finns inte längre i ytterskärgården. Man vet inte varför. Det finns många teorier det beror på. Det handlar om artinteraktioner.
Artinteraktioner, då är det alltså
med storspigg med andra arter. Man kan tänka sig med skarv eller säl. Men någonting är det som inte fungerar i födoväven. Och vad det är, försöker vi finna svar på. Och det har man försökt ganska länge. Men vi kommer ju hela tiden lite närmare. Vi lägger en pusselbit i taget. Och till slut så kommer ju pusslet vara lagt. Men det är säkert många saker som samvarierar som skapar det här tillsammans. Skulle jag tro personligen.
Men det är också viktigt naturligtvis hur vi gör ut efter kusterna med anläggning av brygger eller exploatering och så. Så att det här är ju spännande forskningsområden. Hanna, väldigt kort, är det någonting som du ska ta tag i här nu när det gäller forskningen?
Åh, det var ju en jättebra fråga. Nej, men jag är också involverad i just det här med... gäddan är ett ganska bra exempel på det här med biologisk mångfald. Och att variation, att de skiljer sig i olika populationer, men att vi även har en stor variation av egenskaper inom populationen. Som är viktigt att bevara just för framtiden. Och, ja.
Tack så mycket för den här morgonen, Hanna Berggren och Petter Tiblin, Linnéuniversitetet. Och tack från mig, tack och hej från ett dike och en liten våtmark lite strax norr om Mönsterås i Småland.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.